Jag kommer ihåg kuvertet. Det var ett rosa My Little Pony-kuvert. Och på kuvertet stod mitt namn, Uje, skrivet med runda tjejbokstäver. Jag kommer ihåg att jag öppnade kuvertet och jag kommer ihåg att jag fiskade upp en lapp som doftade gott av luktpennan som avsändaren använt. Luktpennan, det var terminens alla ska ha-grej. Den var luktsuddets efterträdare. Luktpennan efterföljdes i sin tur av Rubiks kub, slämmiga spindeln, hockeybilder, poprockstuggummi och ormen. Men det är en helt annan historia. Tillbaks till kuvertet. Jag minns min chockartade förvåning när jag läste lappen och förstod att jag, Uje Brandelius, 11 år, var bjuden på party hemma hos Anna. Här måste jag förklara några saker. Party var inte för alla. Kalas eller fest kunde vem som helst i klassen ha. Party var förbehållet partygänget. Och partygänget bestod av de fyra mest populära tjejerna i klassen. Anna, Lisen, Jenny och Hanna. Och de fyra mest populära killarna. Patrik Stenlund, Patrik Nilsson, Patrik Granberg och Henke. På party var det FF. Man dansade tryckare. Höll på till minst klockan 22. Sanning och konka. Snurra flaskan. Inga barnsliga lekar eller fiskdammar. Allt det här hade jag bara hört. Jag hade ju själv aldrig varit på party. Eftersom jag inte ingick i partygänget. Men nu hade jag alltså av någon anledning blivit bjuden till Annas party. Här sticker jag in en liten faktaruta igen. Jag var vid den här tiden en etablerad lustigkurre. Klassens clown med paradnumret Fullgubben varje vecka på roliga timmen. En återkommande improviserad sketch som i stora drag gick ut på att jag snubblade och sluddrade. Det blev fredag, dagen för partyt. Vi åt korv och pommes frites och snurrade flaskan. Vi dansade tryckare till Ebba Gröns Mental istid. Henke hade spelat in en kassett med Mental istid 14 gånger på raken. Så att man inte behövde spola tillbaks utan kunde fortsätta dansa tryckare utan irriterande avbrott. När jag säger att vi dansade tryckare så menar jag egentligen att partygänget dansade tryckare. Partygänget var fyra killar och fyra tjejer av en anledning. Jag tog en golvlampa och låtsades dansa tryckare med lampan i min famn. Alla skrattade. Hur går det, Uje? Ropade Patrik Granlund. Det går lysande, blev mitt vitsiga svar. Alla skrattade. Jag hittade min roll. Jag förstod varför jag var där. Jag var där för att vara rolig. Så jag var rolig. Vid klockan 9 gick jag hem. Det blev mitt första och sista party. Att få höra till är ett av människans allra starkaste behov. Och kan du få människor att skratta så ökar du dina chanser att få höra till. Få saker är så sammanskittande som att skratta tillsammans. Den här säsongen av Känsligt läge i P1 handlar om skrattets olika betydelser. Välkommen till programmet. Jag heter Uje Brandelius. Nu ska vi träffa Danny. Han har i en stor del av sitt liv använt sig av skämtet och skrattet för att få kompisar. Men det har haft ett pris. Danny har asiatiska föräldrar och ser själv asiatisk ut. Dannys skämt var ofta riktade mot honom själv och hans utseende i något sorts skruvat försök att mobba sig själv innan någon annan hinner före. Och han saknade inte inspiration. Hans uppväxt i ett litet samhälle utanför Helsingborg gav honom otaliga lektioner i vardagsrasism redan i mycket ung ålder.
De tidigaste minnen jag hade var alltså den tidigaste minnet av att känna att jag inte var som alla andra var de här ramsorna från barnen. Och det här var väldigt tidigt. Ja, men förskolan liksom. Och då var ramsor som, ja, men mamma kines, pappa japan, stackars lilla barn. Mm. Samtidigt som de gjorde liksom rörelser med sina händer och ögon för att visa att, ja, men asiater har mindre ögon eller sneda ögon och stora framtänder. Eller det var verkligen liksom tydligt hur snett det ska vara med ögonen, och sen skrattade man för att det var så komiskt att barnet skulle ha två sneda ögon liksom åt varsitt håll.
Hängde du på den skämtsamheten?
Nej, i början förstår jag inte riktigt. Jag bara, okej, men varför gjorde de det här ramsan specifikt mot mig och inte mot andra? Jag förstår ju inte att jag hade alltså, små ögon. Liksom. Så för mig så tyckte jag att det var märkligt. Det var lite obehagligt, men jag skrattade med. För att det var, ja men det är någonting barn gör liksom, för att det är bara rolig ramsa. Och det är inte förrän jag blev lite äldre, gick i mellan eller högstadiet, där jag bara kände skam över mitt utseende. Att det är på grund av hur jag ser ut som de gör de här ramsorna mot mig. Och när man blir äldre så är det kanske inte ramsor längre, utan då är det mer, ja men, man sa liksom, ja men ching chong, kines liksom. Och, mycket konstiga ljud bara för att för dem så låter kinesiska väldigt märkligt. Och jag hade alltid en tendens att liksom försöka skydda mig själv och sa liksom, nej men jag är inte kines, jag är vietnames. För att mina föräldrar, de har både vietnamesiskt och kinesiskt påbrå. Och det finns inte så mycket, vad ska man säga, rasistiska ramsor eller kommentarer kring vietnameser. För att många barn vet att det var Vietnam ligger någonstans. Och de vet inte ens att det är ett land eller en etnicitet liksom. Och det här har ändå lett till att jag har försökt kompensera så mycket. Att försöka se så svensk ut som möjligt. Och det var också någonting som gjorde att jag började distansera ifrån mina föräldrars kultur. De tidiga minnen jag hade var att jag liksom vågade inte bjuda hem mina klasskamrater längre. För att jag var så rädd att de skulle kommentera de kinesiska tecken på väggarna. Eller de kanske tyckte att det luktade lite konstigt i köket. Eller att de tyckte att ljudet från tv var så ett konstigt språk. Liksom, för att mina föräldrar de kollade på vietnamesiska filmer och serier. Liksom. Och det var en ständig skam som gjorde att jag liksom inte bjöd hem vänner.
Danny lärde sig att han var annorlunda. Och skulle han mot förmodan glömma det, så hade han gott om barn runt omkring sig som tjänstvilligt påminner honom om det. Men efter några år i skolan så hittade han ett gäng, en ny gemenskap, där bakgrund och etnicitet verkade vara oviktigt.
Vem jag var när jag gick i skolan? Det var ganska uppdelat i vår klass. Att vi har de här coola kidsen som gick ut och rökte och sådär, men jag var väl en blandning av den nördiga i klassen, men också inte den som är helt själv, utan jag hade många vänner. Liksom.
Vad hade du för intressen?
Min intressen, det var nu mycket datorspel faktiskt. Jag har uppväxt med en pappa som alltid spelade, ja, men han introducerade datorspel väldigt tidigt för mig. Så jag snappade upp det väldigt tidigt, ska jag säga.
Umgicks du med folk som var som du?
Ja, det skulle jag säga. Nördar skulle jag säga. Jag umgick så mycket med. Och det är de som jag klickar väldigt bra med också. Som har väldigt, vad ska man säga, nischade intressen. Väldigt sådär, vi gillar spel, eller vi gillar cosplay, eller vi gillar anime liksom.
Du säger nörd. Var det på ett bra sätt eller på ett alltså, var det bra att vara nörd?
För mig, nu är det jättebra att vara nörd. Alltså jag älskar nördar liksom. Och jag ser mig själv som en nörd också. Men nörd har fortfarande varit mycket skällsord. Liksom, att, om en vilken tönt är vilken nörd. Liksom. Och det är klart att man sa inte det rakt ut när man var yngre. Vi var lite udda i skolan. Som jag sa, vi var inte helt osynliga, för att vi var ändå några liksom personer. Men samtidigt, vi var inte de populära eller de som stod ut på ett positivt sätt. Utan vi var mer, vad ska man säga? Ja, folk kanske inte ville associeras med oss för att vi var de här töntarna som under rasten satt vid datorn och spelade spel tillsammans. Liksom.
Hur använde ni i ert nördgäng skrattet för att hålla ihop? Att liksom bli ett gäng?
Det är väl en typ av gemenskap, ska jag säga. Att vi tillsammans, ja men, skrattar tillsammans snarare än att låta andra skratta åt oss. Och det är, jag skulle säga det också är en typ av överlevnadsstrategi kanske. Att vi har varandra, vi vet att vi finns för varandra. Och när vi skrattar så är det med varandra liksom.
Men om jag hade gått förbi i korridoren och hört ett skämt som ni skrattar åt tillsammans? Hade jag förstått vad ni skrattar åt då?
Jag tror inte det, just för att vi hade så nischade intressen när det kommer till dataspel och brädspel och hela nördkulturen liksom. Att det har varit nästan som ett sätt för oss att finna den gemenskapen, att det är bara vi som fattar de här interna skämten. Det är bara vi som förstår liksom, vad det roliga är i de skämten vi drar. Liksom. Och folk undvek ju aktivt att hoppa in i skrattet med oss liksom, för att de ville inte beblandas med de här töntorna. Liksom.
Jag lyssnar på Dannys berättelse om sin ungdomsintressen. Och jag tänker på de rasistiska stereotyper som finns kring personer från Östasien. Tjocka glasögon, stora framtänder, nasal röst och naturvetenskaplig högskoleutbildning. Kort sagt, en nörd. Samtidigt är det tydligt att Danny och den globala nördgemenskapen har varit härförare i den nördarnas revansch som pågått i västvärlden några decennier nu. I en värld där nördarna härskar, där nördarnas kunskaper ger dem makt och pengar, där nördarna är samhällsbärare, innovatörer och techmiljardärer. Nördarna är inte längre töntar, bara nördar. I skolkorridoren har Patrik Granbergs hånskratt byts ut mot nördgängets internskratt. Men vägen hit har varit lång för Danny. För det som också hände när Danny var i tonåren, det var att korridorrasismen på Dannys skola bara växte. Kommentarerna blev fler och mer utstuderade. Och Danny började skratta med.
I början var det mer att jag skrattade för att jag inte riktigt förstod. Det var mer att okej, okay, jag skrattar för att ni också skrattar. Och när jag började förstå varför jag skrattade så kände jag okej, okay, men nu gör jag narr av mig själv. Så då försökte jag på något sätt, okej, okay, men kanske jag ska vara den som drar liknande skämt tillbaka. Jag försökte hitta någonting, om det är någon som har kanske jag vet inte, lite påbrå från något annat land och försöka dra ett skämt kring det istället. Att man tog nästan den makten själv och bara riktade de här pikerna mot någon annan istället. Men sen också att jag på något sätt började göra narr av mig själv också. För att jag kände att om jag var den som var först med att skratta åt mig själv så kunde inte riktigt andra göra det på samma sätt. Om de skrattade med mig, då är det för att de gör det med mig och inte åt mig. Så det var också ett tydligt skifte där, att jag började göra allt för att nästan vara klassens clown. Liksom. Att gick från den här nördiga killen till att den som är ganska skön snubbe. Liksom. Ja, men Danny, han är ganska skön för han kan dra rasistiska skämt om sig själv. Så där kände jag någonstans att okej, okay, men det finns någon viss gemenskap i det här också, att vara den första som drar skämt om mig själv liksom. Och det drog så långt att jag började göra narr av andra som såg ut som mig. När jag började på gymnasiet så var det mer, men det var liksom en klass med mer mångfald så att säga, även skolan i sig. Så när jag såg andra med östasiatiskt ursprung, då kunde jag dra skämt om dem. Med mina svenska klasskompisar liksom.
Blev det inte bara mindfuck för dig?
Jo, men det är klart, men jag tänkte inte så mycket mer än att jag har börjat bli accepterad som den sköna snubben i klassen. Så för mig så var det nästan värt den här känslan, att bara känna vid gemenskap, men att jag någonstans innerst inne kanske inte mådde så bra, för att jag vet att det skrattet jag gjorde åt andra, det är egentligen mot mig själv.
Du blev din egen mobbare?
Ja, men exakt.
Kommer du ihåg vad Danny mobbade Danny för?
Jag skulle säga att mot andra så var det kanske mer att här har vi de här asiaterna som kom med bananbåtarna liksom, till Sverige. Eller att jag liksom mobbade de här asiaterna på samma sätt som jag blev mobbad när jag var yngre. Kanske inte direkt ramsor, men det var mycket med ögonen och mycket med brytning, att man inte kan säga R eller L liksom, eller mycket av de här sakerna som jag minns från vad andra har utsatt mig för, att jag använder det på något sätt och försöker vara rolig och rikta det mot andra asiater istället. Så det var ju mitt sätt att få skratt med mig liksom, och att bygga gemenskap kring skrattet, även om jag någonstans innerst inne visste att det här, det var inte bra gemenskap. där jag bara fick skratt för att jag mobbar andra. Det var ju inte helt rätt.
Hur kändes det att skratta åt sig själv?
Nej, men det gör ju ont liksom. Man gick ju och la sig varje natt och bara kände att nu har man varit taskig mot andra, men också framförallt taskig mot sig själv. Och det är någonting som jag hade väldigt svårt att komma ifrån. Jag var ju fast i det här hela tiden, att ständigt jaga efter skrattet liksom, att få folk att vara med mig och skratta med mig åt alla mina rasistiska skämt. Det gick från att vara rasistisk mot asiater till att vara rasistisk mot icke-svenskar helt enkelt. Det kan vara kurder, det kan vara araber, det kan vara mot svarta personer liksom. Så det blev så pass toxiskt att jag tappade bort vem jag var, och jag var en person som jag nästan fruktade när jag var yngre liksom.
Du sa att du var rädd för dig själv?
Ja, men exakt, att jag var, att jag snarare blev en person som jag var rädd för när jag var yngre liksom.
Jag lyssnar på när Danny berättar om hur långt det gick innan någon drog i nödbromsen. Om hur grova de rasistiska skämten blev innan någon sa att nu räcker det. Och jag tänker att jag upplevde exakt samma sak 25 år tidigare, när jag gick i skolan. På gymnasiet hamnade jag i en herrklubb där vi utan större betänkligheter gjorde Hitlerhälsning, debatterade för och mot kvinnobröst och sjöng Sovjets nationalsång och skrattade åt alltihop. Om man leker att man är ett asshole, minskar man då risken att bli ett asshole? Ibland tror jag det. Dannys skämt slutade efter ett tag att vara skämt.
Det blev ju grövre och grövre ju längre man drev om andra liksom. Jag minns att i slutet av gymnasiet, alltså, då var det ju väldigt grova skämt. Det var liksom, nu gör jag skämt inom citationstecken, för att det var liksom inte skämt längre. Det var bara rent rasistiska påhopp liksom, om folkgrupper som redan är utsatta i samhället. Och jag tror inte någon av oss tänkte riktigt att det här inte var okej, utan det blev nästan lite roligare, för att nu var vi verkligen vid gränsen till någonting olagligt liksom.
När du var den här rasistkomikern, fick du skratt ifrån ditt nördgäng eller ifrån tuffa killarna eller snygga tjejerna, eller vilka var det som skrattade?
Jag skulle säga att det var lite av alla. Det var liksom inte specifikt att de här nördarna är snälla och förstående liksom, att det jag gjorde var självförsvar eller överlevnadsstrategi, utan det var nog det var så pass normaliserat i klassrummet att alla reagerade liksom på ett sätt där de tyckte det var roligt.
Nu när du berättar om du var, när du var liten och gjorde de här sakerna, så har du ett väldigt kritiskt öga. Hur var det då? Efter en dag på skolgården med liksom grova rasistiska skämt.
Grejen är att jag tänkte faktiskt inte så mycket på det. Jag tänkte bara på att den känsla av gemenskap, det räckte. Det är liksom, jag kom hem, jag kände att okej, men idag var det nice för att jag fick fler vänner som skrattade med mig liksom. Att det här gjorde att jag kände varför ska jag ändra på mitt sätt? Det här funkar ju. Jag vill ju inte ändra på mig och vara den här PK-personen och bara, vad fan, ni kan inte dra rasistiska skämt.
Var det någon av dina kompisar bland nördarna som sa att Danny, det är inte kul längre?
Det är det som var det sjuka, att det var ingen som sa ifrån. Nej, faktiskt inte. Och jag vet inte varför ingen sa någonting. Och jag sa heller inte någonting, för att jag kom från den platsen att jag bara ville få folk att skratta med mig oavsett hur ont det var liksom.
Fick du nya kompisar som tyckte att den här Danny var en skön snubbe som man kunde skratta åt?
Definitivt, jag gick ju från den här nördgruppen till att vara lite sådär klassens clown nästan, att man var den roliga, man var alltid med och drog skämt, man kanske var snabb med att dra de här rasistiska skämten, speciellt mot sig själv men också mot andra liksom. Så jag var ju inte längre placerad i nördfacket, utan jag var kanske en av en i gruppen liksom, alltså i helhetsgruppen. Och det var skön känsla för mig liksom, att få känna en riktig gemenskap.
De här grova skämten hade tagit dig någonstans?
Ja, men lite så.
Och då är det klart att man fortsätter, tänker jag.
Precis, och det var inte förrän när vi tog studenten där jag flyttade upp till Göteborg. Började liksom plugga på Chalmers och hade en helt annan umgängeskrets. Att jag nästan startade om på noll. Det var liksom, det fanns inte en grupp där jag försökte, där jag behövde dra skämt för att få folk med mig liksom. Visst, i början så försökte jag hitta min grupp, att jag kanske drog lite skämt för att känna på tempen. Men det var, det, folk reagerade inte på samma sätt som på gymnasiet. Det var inte folk som skrattade liksom med mig, det var folk som reagerade lite bara, vad menar du? Typ, liksom lite ifrågasättande, och jag bara, vänta, ska jag förklara nu varför hejlande är inte roligt? Eller liksom, alltså lite sådär, att det blev en wake-up call för mig att bara känna, okej, men det kanske är de gamla miljöerna som accepterade mig för att de uppskattade de här rasistiska skämten. Men i det här nya sammanhanget så börjar folk säga emot nästan. Och det var också då jag fick lära mig mycket om olika begrepp. Liksom, vardagsrasism var helt nytt för mig. Rasism har alltid varit kopplat till det man läser i historieböckerna liksom, om Nazi-Tyskland och Ku Klux Klan. Det var så långt ifrån. Det var inte någonting som existerade i ett av världens mest jämställda land. Liksom. Men då var det vänner i det nya klassrummet då, som lärde mig bland annat om vardagsrasism, om att rasism kan uppstå bland, ja, men så här, att vi kan prata som vanligt i dialoger, men också i kommentarer, blickar, och mycket av det som fick mig att börja reflektera över att mycket av det jag gick igenom som liten, det var nog vardagsrasism. Både vad jag blev utsattes för, men också hur jag utsatte andra för. Att det var en typ av vardagsrasism.
Du åkte till Chalmers och blev avprogrammerad.
Ja, men exakt. Och det roliga var att jag läste ju IT, så det handlade mycket om programmering där. Men jag tror jag hade väldigt tur, och att jag på något sätt så hamnade jag bland kompisar som sa ifrån och vågade, ja, men exponera den rasismen jag hade liksom mot andra och mot mig själv. Och det var nog tillräckligt för att få mig att börja reflektera över det jag gick igenom, men också känna en slags skuld av de skratten jag fick med liksom sen barnsben.
Rädslan för att bli hackkycklingen, mobboffret, den utfrysta. Den rädslan har drivit både Danny och mig in i skämtets trygga famn. Och samma rädsla har gjort både mig och Danny till skämtande personer. Snabba i kommentaren. Alltid beredda att skämta bort jobbigheter.
Du kan nog relatera till att just när man är klassens clown, att man är väldigt rapp i käften. Liksom, att någon drar någonting och man säger någonting som riktar mot sig själv eller mot andra liksom, för att man ville vara först med att dra skämten, för det är så man tar tillbaka makten på något sätt. Så jag, bland mina vänner så är jag fortfarande den som är väldigt rolig i gruppen liksom, för att jag är väldigt snabb på att dissa tillbaka, eller att man säger någonting som man bara, oj, typ, alltså så att man reagerar men att man tycker det är kul för att jag är så snabb med att komma på de här sakerna. Liksom.
Man är lite Lucky Luke. Man kan kasta sig undan kulorna som kommer.
Precis, så jag tror definitivt att det är kopplat till till överlevnadsstrategin jag hade som liten. Att man vill inte vara sist. Var man först, då kunde man också ta makten lite.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1, och i dagens avsnitt så träffade vi Danny som blev sin egen rasistiska mobbare för att locka fram skratt. Fler program i den här serien om just skrattets betydelse hittar du i Sveriges Radio-appen. Emmy Bergqvist var producent och jag heter Oje Brandelius. Tack för nu.